är välkomna till podcasten Prost och Prosecco, podden där vi pratar Prost questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emelie Dahl och det här är min vän Leo.
Hej, hej Leo!
Hej! Idag ska vi spela in avsnitt 10 av våran podd och det känns lite galet att vi redan är på avsnitt 10, men känns också helt fantastiskt.
Ja,
dagens.
Vilket är ditt favorit hittills?
Just det! Mitt favoritavsnitt hittills, jag måste nog säga att det är dels det när du recappade Schlagerfestivalen.
Ja.
För det tyckte jag var fantastiskt. Och sen så har jag ju fortfarande en förkärlek till det första avsnittet eftersom det var så stor grej för oss att spela in det. Så ja, ur en liksom sentimental synvinkel så tycker jag att det är ett av de bästa. Vad är ditt favoritavsnitt hittills?
Jag tror, jag vet inte om det är samma, är det här, vem skulle du vilja vara?
Det minns jag inte så mycket. Jag minns bara att jag pratade ganska mycket om Joy Mbatha.
Ja, precis. Det tycker jag är ett härligt avsnitt.
Och Simon i det avsnittet. Ja.
Tycker jag
är väldigt kul. Avsnitt.
Sen, ja, för det gillar jag. Jag tyckte det var levande.
Om vi ska gå in på dagens avsnitt då, så har vi ju en motsatsfråga denna veckan från förra veckans podcast. Nämligen, vad är din ideella uppfattning om lidande?
Precis.
Och det är ju en försvenskning av what is your idea of misery?
Exakt.
Och där har vi ju diskuterat då om vi skulle använda ordet lidande eller misär, men kommit fram till att vi kör med lidande, för det är lite lättare att prata om det.
Nu kom Julia in.
Förlåt. Titta mig runt omkring då de kom in här.
Kanske ska nämna det att jag sitter och leker med Periscope. Just det,
Leo Periscope är ju live här samtidigt som vi
hey,
spelar
Julia.
In. Så att när han säger att Julia kommer in så trodde jag att det var på gården där vi sitter och spelar in, men det är så på Periscope.
Kan vi berätta lite om Periscope?
Ja, dra en rant om Periscope.
Ja, men det,
kör i vind.
Ja, det är ju nästa stora grej. Man,
men är det inte redan den stora grejen?
Nej, för att om du går in på Periscope så är det väldigt få som gör det.
Är det så?
Ja, jag tycker det. Det
kanske bara för att vi har hållit på med det nu ett par veckor.
Ja, men exakt. Och det är liksom så här att det kommer ju bli astort. Mm. Och vissa så här kändisar har börjat med det.
Jag tror att det kommer vara en fluga som typ exploderar typ alla Vine och sänder ut.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Okej, jag tror att det kommer bli större än så.
Ah, okay.
För att man får en unik inblick. Ja, grejen med det är att man live-video på alla människor som man kör. Så att det är inte så att det kan inte vara lika tillrättalagt.
Nej.
Och vänta bara tills typ Beyoncé.
Men hon har väl redan?
Nej.
Är du säker?
Nej. men det som är nu är så här, man går in och så kan man så här, se människor över hela världen som håller på att live-periscopa just nu.
Mm.
Min favorit är att gå in och kolla på ryssar.
Det har inte jag gjort ännu. Jag har bara följt typ dig och Julia och
nej, men
våra
det
fotografer.
Jag och min lillebror Ivan, vi satt en kväll.
Men du, det där kan du inte hålla på med.
Oj, ja.
Det kommer låta jättemycket i podden.
Vi satt en söndag kväll och det enda vi tittade på var fulla ryska ungdomar som satt i parker.
Periscope?
Ja, rökte gräs.
Så det är redan stort i Ryssland.
Ja, rökte gräs, drack bärs och sköt pistol.
Oh.
Like you do.
Exakt. Det är ju såhär, det vanliga.
Så det kan jag i alla fall rekommendera att man
har lite för lite pistoler och gräs i den här podden kanske.
Ja, precis.
Det är liksom men, inget sånt.
Att man kan gå in och skaffa Periscope och komma direkt in i människors liv.
Oh,
så kan man ju följa oss också och se kanske när vi poddar.
Ja, just det.
Som nu. Mm. Om man hade följt mig på Periscope skulle man ju sett början på det här avsnittet.
Exakt. Mm. Ja, nu har Leo introducerat Periscope. Då ska vi gå vidare till att spela in podden. Ska vi fortsätta Periscope eller?
En liten stund till. Okay. Jag gillar det.
Jag tyckte att det var lite intressant att vi fick vår första så här, virala lilla, vad ska man säga, inblick den här veckan när den fantastiska bloggaren Vicky, som har vickys.se, tog saken i egna händer. Hon bor nämligen i San Francisco, väldigt nära Twitterkontoret som vi har diskuterat. Och hon ville konfrontera Peter Kadhammar angående den påstådda misären som existerar i anslutning till Twitterkontoret. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt.
Ja, inte bara en påstådd misär, utan att han hävdat att det kvarteren runt omkring är som att gå genom helvetets nio kretsar.
Exakt. Alltså, jag tyckte att det var ett kul tankeexperiment för podcasten då, eftersom Peter Kadhammar är en slags undertema på den här podden. Så gick jag in och googlade Peter Kadhammar plus misär. Och fick då upp en tweet från 20 mars 2015 där han skriver: märklig upplevelse att besöka Twitters fantastiska huvudkontor i San Francisco och samtidigt se misären i kvarteren omkring.
En kvinna sjunger utan någon glädje.
Några män skjuter upp på en trappa och så vidare. Så om ni vill se hur det ser ut i anslutning till Twitterkontoren, den här påstådda misären, så kan ni gå in på Vickys blogg Hon har då gjort en vlogg heter det va?
Ja.
Alltså en videoblogg där hon går från sitt hem till Twitterkontoret och letar efter den här beskrivna misären då.
Ja, och helvetes nio kretsar.
Jag vill inte berätta exakt hur det slutar. Jag vill låta det vara en cliffhanger för att det kanske är så att hon hittar något, det vet vi ju inte.
Mm.
Men vi vill säga väldigt stort tack till Vicky för att hon tog på sig att göra det här sociala experimentet. Eftersom vi inte befinner oss i San Francisco så är det svårt för oss empiriskt då att kunna motbevisa Kadhammar. Men nu har hon hjälpt oss att titta på det experimentet.
Verkligen.
Så det, tack för det, Vicky.
Det är ju största problemet när man ska motbevisa Kadhammar, att han har sån resbudget.
Gå in på Vickys blogg om ni vill se det och tack Vicky för att du tog dig tid att hjälpa oss med det här.
Verkligen.
Vi uppmuntrar ju alltid all typ av interaktion på sociala medier, på Facebook, på Instagram, på mejlen. Vår mejl är prostprosecco@gmail.com.
Mm.
Där vill vi jättegärna att ni ställer frågor eller bara rättar oss när vi har fel. Vi har ju ofta fel. Vi sitter ju mycket på skrävla bänken och bara säger saker som jag sen måste klippa bort för att det blir för mycket fakta.
Sa jag det att jag hittade på titeln totalt på den här
ja, du gjorde det. Vi har ju då en rättelse. Så här, vi ska inte gå too far down that path för då blir hela den här podcasten en rättelselista. Men förra avsnittet så sa Leo fel titel på Pursuit of Happiness.
Den ja, precis. Jag kallar, men finns det någon film eller
något? Ja, det finns en film som heter Pursuit of Happiness. Ja, med det. Will Smith i huvudrollen.
Ja, visst. Jag har hans son.
Ja.
Ja, men, det, men jag tänker, om någon vill skaffa boken så är det kul att veta att den heter Stumbling on Happiness.
Okay.
Och det är också mer logiskt. För att den handlar ju om att vi är så dåliga på att ta beslut som gör oss lyckliga.
Ja.
Ja, och man, därför snubblar man på lyckan.
Ja. Nu kan vi gå vidare tycker jag. För det är så tråkigt att prata om vi har gjort fel. Det är roligt att prata om att vi har gjort rätt tycker jag. Dagens tema är alltså lidande.
Mm.
Och jag tänkte att vi skulle börja prata lite om vad vi själva har som så här, idé om vad lidande är.
Ja, exakt.
Har du några tankar där? Mm. Eller vill du att jag börjar? Du ser väldigt konfunderad ut.
Jag funderar.
Mm.
Nej, men kan inte du börja?
Jo, alltså grejen är att jag vet att det kommer bli relativt djupt idag på grund av dagens tema. Så därför tänkte jag att jag skulle börja med ett ganska lättsamt en lättsam invinkling på det här med lidande. Och det är ju att, för jag är ju väldigt otålig person. Jag tror att du kommer kunna relatera till det ganska mycket.
Mm.
Och en av mina så här värsta vardagssituationer där jag verkligen lider, och det kan Adam, min kille, verkligen så här testamentera till, för att han lider ju av att jag lider av det.
Ja.
Han tycker att jag är så pinsam. Det är ju att stå i kö.
Mm.
Eller att gå bakom någon som går jättelångsamt.
Ah.
Till exempel på trottoaren. På vägen hit så, typ, så här, suckade jag högljutt typ kanske 4 gånger. För att någon turist framför gick jättelångsamt.
Ah.
Och då suckade jag jättehögt. Liksom, det är ju det internationella språket för you're annoying shit out of me. Och sen liksom får dem att vika undan. Så här, för jag pilar ju vart jag än ska. Liksom. Jag springer ju nästan hela tiden. Och min idé av lidande är att behöva gå bakom en person.
Det värsta
och
är ju
inte kunna gå om typ som på T-centralen eller någonting.
Ja, men det värsta är ju att gå bakom långsamma personer med kabinväskor.
Ja,
då är det ju nästan omöjligt att ta sig fram. Om
de
det är 2 eller 3
typ
stycken.
Och förmåga att ta någon slags kroppskontroll också. Ja. De pamlar skit i mina kabinväskor direkt.
Jag avskyr också köer.
Ja.
Det är därför jag typ alltså knappt kan gå till trädgården.
Mm, jag förstår det.
För jag klarar inte av att stå i en så lång kö.
Nej.
Men sen tycker jag det är märkligt också. Varför när du står i kön är det så jäkla tråkigt. Sen när du kommer in så gör du nästan exakt samma sak. Du är med samma människor.
Ja, du bara står på en plats.
Du står på en plats med dina vänner som du stod i kön i. Men du mår fantastiskt bra.
Men tror inte du att det är mycket att man står så nära varandra? För det blir ju alltid så när man står särskilt på kön till trädgården.
Mm.
Att det blir så här att man hör vad andra säger.
Mm.
Och att det blir lite typ som att man står och tjuvlyssnar.
Ja.
Och jag kan tycka att det är lite jobbigt då att stå och prata på det sättet som vi gör där inne.
Mm.
I kön. För att folk står och verkligen så här lyssnar jättenoga. Mm. Liksom.
Det kan vara det faktiskt.
För om man är full och står i kön, då skiter man i det.
Ja, faktiskt.
Så att det är ju de som de nyktra.
Sen känner jag också så här, sen man slutade feströka. Så tycker jag köer har blivit mycket värre.
Ja, det håller jag med.
För innan var det så här, nice, kan jag stå och röka liksom.
Mm,
10 cig här, jag står i trädgårdskön. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja.
Det är sant. Sen tänker jag också att, vad heter det, förra året så hade de ju typ så här lotton och sånt. Alltså så här att de lottade ut platser.
Mm.
Så att man kunde stå i kön och så hade de en tombola, kunde man köpa en lott.
Ja.
Och så drog de så kunde man vinna för att gå före i kön. Mm. Och det var ju, även om det var sjukt störande när man stod i kön, så då hände det ju mer. Nu sitter ju bara folk där och är jättefulla, precis utanför.
Mm.
Och sen är nattskiftet bussen som i och för sig är bra.
Ja.
Mm. Men det händer ingenting mer.
Nej. Jag känner lite att jag tycker att kö, det känns lite ute.
Ja, eller hur?
Mm.
Det känns lite ute. Men det är ju det jag menar med lidande. För min idé av lidande, om man ska dra det till sin spets, det är någon slags Kafka-artad situation där man måste stå i kö för alltid. Och det är ju trädgården.
Vad sa du? Förlåt, jag kollade vad Julia hade skrivit.
Jag tror inte vi kan live-periskopa, för du är så himla okay, inne i periskop. Okej,
okay, jag ska sluta titta.
Om vi ska gå vidare till din idé av lidande då?
Mm. Ja, när jag har tänkt på lidande så har jag tänkt ganska mycket på också att ha ångest.
Mm.
Och den känslan.
Mm.
Och då, alltså jag, för mig är det just det här diffusa som man har. Att det är inte riktat åt någonstans alls.
Nej.
När man bara känner en konstant oro i hela bröstet.
Mm.
Det tycker jag är den värsta typen av lidande. När den inte är riktad mot något. Alltså om man är rädd för något.
Mm.
Typ jag kan vara rädd för att, man kan vara rädd för att flyga till exempel.
Exakt.
Då är det så konkret det man har och man kan ta på det.
Mm.
Medan det här lidandet där man bara ligger och man har en diffus känsla som man inte vet vad man ska göra av den.
Ja.
Det är min idé av lidande.
Det är lite som själslig växtvärk.
Ja, och den går inte att ta tag i,
exakt,
känner jag.
Exakt.
Att den är svår att agera utifrån.
Ja.
För att vad ska du göra för att slippa den?
Mm.
Och bör man slippa den?
Ja, kanske inte, men tycker du att den mest är liksom kemisk, den ångesten? Eller den det är lidandet?
Nej, jag vet inte. Jag tycker ändå att nej, jag tror att det kan vara både och. Det kan också vara någon oro över vad som händer i livet, tror jag.
Ja.
När man inte vet vart det är på väg och vad som händer och vad man ska göra.
Ja.
Och så har man bara en generellt en olustig känsla i hela kroppen. Som att, jag brukar beskriva så här, ungefär som att man konstant tror att man har tappat plånboken.
Ah.
Du vet när du typ bara, jag tar, eller sin iPhone.
Ja, men såg jag igår på
trädgården. Och så får man den här känslan i kroppen.
Exakt.
Man har den känslan, men den är inte riktad mot något man har tappat.
Ja,
utan det är bara en diffus ångestkänsla.
Usch, jag hade en sån moment igår på trädgården när jag så här, gav Adam min mobil för att han skulle kolla en grej på en hemsida. Och sen 2 sekunder senare, jag bara, vad är min mobil? I panik, så bara just det.
Jag är ju
halvvägs ner till toaletten när det precis hade varit.
Jag har ju gått med mobilen och undrat var fan den är någonstans i ren panik.
Men om man ska titta filosofiskt då?
Ja. Nej, men det finns lite olika så här perspektiv som jag ändå tycker är intressanta. Och ett av dem är att Kierkegaard, som du kanske känner till.
Kierkegaard känner jag till.
Ja, en filosof som också var väldigt kristen.
Ja, just det.
Kierkegaard pratar jättemycket om det enskilda och det allmänna. Där det enskilda handlar mycket om dig som individ.
Okay.
Medan det allmänna, det är liksom samhället, kulturen och allting som händer där.
Okay.
Och så menar han att vägen till det enskilda, som är en väldigt viktig del i att vara människa och nå insikt, nås genom ångesten och lidandet.
Mm-hmm.
Så att du behöver ångesten.
Mm.
Och du behöver
som
lidandet.
Bränsle, liksom,
ja, och då menar jag att det finns 2 olika typer av ångest egentligen.
Mm.
Det finns här den fina ångesten där man tar nytta av den och når enskildheten. Och så finns det den liksom bredare, eller den liksom, den ångesten där du inte låter den komma närmare dig.
Mm.
Och missar vägen till det.
Okej. Okay.
Då har han 2 exempel.
Ah.
Mm. Ska du se vilken ångestperson du är kanske?
Ah. Spännande. Ah. Vänta, då kommer Leos, förlåt, Kierkegaards 2 exempel här.
Det han brukar då prata mellan är en skillnad mellan Paulus och Kiram.
Mm.
Som är de här 2 exemplen här. Mm. Eftersom att han är så kristen. Och Kiram handlar om då om att en person som lämnar den person han älskar mest i hela världen. Eller han kanske inte gjorde det. Men som skulle bli en framtida fru.
Okay.
Eller älskare.
Mm.
Gör slut med henne. Och i den här liksom ångesten som uppstår när man är slut med någon. Den har väl du upplevt också, eller hur?
Ja, det tror jag att de flesta har gjort.
Liksom. Eller hur? Att man, när det är uppbrott, och kanske särskilt då om man själv är initiativtagare till det.
Mm. Ja, för då är det ju liksom också någon slags typ medvetenhet om att man gör någon annan illa.
Precis, och då uppstår en väldig skuld.
Mm.
Och då väljer han att utmåla sig själv som en skurk.
Mm-hmm.
Att liksom, ja men här är jag och jag är en skurk, vanligt, jag är hemsk, jag är ett svin, du ska ut i livet, fortsätt leva.
Och det är ju lite ett sätt att bättra sig själv indirekt.
Ja, men på
att spela upp sin egen skuld så att den andra personen ska liksom vilja lämna en.
Exakt, och också liksom känna så här att då känner man lite att du bör inte vara med mig när den vill det.
Mm.
Att man får en ursäkt.
Ja.
Men sen så träffar jag hans för detta fästmö ny.
Okej.
Då tar han tillbaka allt. Och vill ha tillbaka personen.
Usch, det här är ju precis så som människor är. Verkligen.
Ja, människor är ju så här. Och då bara, nej men jag är ingen skurk, jag menade inte det här. Där. Och då menar Kierkegaard att då når man ingenstans i lidandet.
Okay.
För du låter aldrig lidandet ta tag i dig.
Nej.
Och öppna dig.
Mm.
Utan du, när du väl utsätts för lidandet på riktigt så klarar du inte av det. Paulus däremot.
Ja.
Som jagade de kristna och allting.
Just det.
Han är fullt medveten om det. Accepterar det. Har ångest över det.
Mm.
Men omfamnar lidandet. Så att istället för att isolera sig som Kiram gjorde.
Mm.
så går han ut i världen, möter människor och använder ångesten och lidandet som en väg till självinsikt.
Okej.
Så därför menar Kierkegaard att du ska lida och du ska känna ångest. Mm. För det är din uppenbarelse av att du bär en skuld till världen. Alltså Kierkegaard menar ju själv att han var ett exempel på den första versionen.
Ja, men det måste väl de flesta vara.
Ja, men det tror jag är också.
Ja,
det är det. Är du förvånad?
Nej, du måste sluta med stenar.
Ja, jag vet. Det blir dåligt med ljudet.
Det blir jättedumt med ljudet. Ska vi säga att vi är färdiga periskopade för now?
Okej, ja.
Tack så mycket för att ni har tittat, hörni.
Ja, tack. Hej då, periskop.
Ska vi fortsätta?
Ja.
Du måste sluta med stenarna.
Ja, jag vet.
Omöjligt att klippa bort det. Ja. Yes.
På tal om periscope förresten.
Ja.
Martin har uppfunnit ett nytt begrepp nu. Eller jag sa kan kalla mig.
Vadå?
Ja.
Vadå?
Jag ska berätta det. Att när han säger att Leo, nu har du ditt periscope ansikte.
Ja, men det var Adam som inte det.
Jaha, var det Adam?
Ja, när var i
Kampe.
Det var när du skulle spela in Martin i smyg.
Det var precis när jag hade smygspelat in. Ja, så här var det.
För du såg så himla skyldig.
Jag hade spelat in Martin i smyg. Och sen gick jag runt där kring poolen. Då sa Martin, Leo, du ser så skyldig ut. Och då sa Adam, ja, du har ditt periscope ansikte.
Exakt. Och det är det jag tänker lite grann så här. Ni som lyssnar vet ju inte om att vi kuppade in Martin förra gången. Eller det kanske framgick lite grann. Men Martin visste ju inte själv om att vi hade spelat in honom förrän han fick höra avsnittet nu.
Nej.
Och det mottogs väl med blandade känslor skulle jag säga.
Och jag har ju märkt att periscope alltid är som roligast också när man filmar folk i smyg. Det är ju extremt integritetskränkande. Men, och då får jag visst ett visst ansiktsuttryck.
Ja, det får du.
Och så drar jag sakta upp telefonen från bordskanten.
Vi får puffa mer för att ni får koll på oss på Periscope. Vad heter du på Periscope?
Ja, vad heter jag? Leo Hej, tror jag.
Ja, det gör du säkert. Jag heter ju givetvis...
Nej, Leonets heter jag.
Ja, Leonets,
som på Instagram.
Ja, jag heter Emily Dahl eller Miss Emily Dahl, jag kommer inte ihåg.
En intressant här sak när vi pratar om Kierkegaard är ju det här att om man har den synen på lidande som Kierkegaard är, att det är någonting gott, så blir det väldigt intressant när man ser på medicinering och sådana grejer.
Mm.
Ska man... ta en medicin om man känner ångest.
Ja, det där är väldigt intressant för att jag hade en diskussion med några vänner om det här en dag. En kompis som är deprimerad, hon hade gått till vårdcentralen för att hon ville att de skulle kolla värden och sånt. För att hon kände att det liksom mycket var att hon var trött och bara håglös mer än kanske att hon hade depressiva tankar. Och att läkaren på vårdcentralen då, det första hen gjorde var liksom att så här, ja, vi tar blodvärden men vill du ha antidepressiva?
Ja.
Och då var det flera runt bordet på den middagen som hade hänt mig också.
Mm.
Jag har aldrig varit i den här situationen för jag har aldrig sökt för depressionen på något sätt. Liksom. Men jag tycker det är intressant hur lätt det är att få tag på antidepressiva. Och jag tror att det är väldigt lätt att om man börjar ta dem invaggas i den här känslan där man inte vet om man är glad på riktigt. Eller om man är glad för att man tar... piller.
Ja, då kan man få den här diffusa ångesten av det också.
Det tror jag.
Eller
det tror jag verkligen.
Men tror inte du också att det här att vi är så skeptiska mot det, det är ju vårt kristna arv som Kierkegaard har satt.
Va?
Ja.
Vadå?
Jo, för han skulle, han skulle också varit skeptisk mot det.
Sluta med stenarna.
Jag kan inte låta bli.
Ta den där pennan som ligger där.
Ja.
Håll i den.
Ja, det är bra.
Gör vad du vill, men ingenting med ljud.
Han, för att det han menar är ju just det här att man ska känna sitt lidande.
Mm.
Och vi har jag började klicka med pennan. Vi ska känna det här lidandet.
Ja.
Och det är jätteviktigt att vi gör det.
Ja.
För att annars så kommer vi längre ifrån oss själva.
Okay,
men vi är ju inte så när det gäller till exempel om du har ont i huvudet. Då tar du ju en huvudvärkstablett.
Ja, de flesta gör ju det i alla fall. Sen har vi ju, både du och jag, en eller två vänner som inte gör det. Men jag och Adam gör ju inte det till exempel, om han har ont. Och då blir jag ju jätteirriterad, för att jag tycker att då får man inte klaga.
Ja, och varför inte göra det med själsligt lidande också?
Ja, det är sant i och för sig. Jag tror att det har mycket att göra med att huvudvärk påverkar inte personligheten.
Nej.
Men psykofarmaka påverkar ju det vi uppfattar som personligheten.
Mm.
Och då det vill säga om en person, den här personen är så himla glad. Eller den här personen är alltid ledsen.
Mm.
Och sen när man liksom kan påverka det så tror jag att folk tar det så mycket, mycket större och med större... ska man säga, påverkan på hela livet liksom.
För samtidigt är det ju så att både en värktablett och en antidepressiv tablett till exempel, de gör ju båda saker med just hjärnan.
Absolut.
Det är ju inte att en värktablett går in till där man har ont till exempel.
Nej.
Utan det är ju att man går in i något smärtcentra i hjärnan. Och
en intressant grej som jag läste som verkligen ger mig ångest och därmed lidande som jag läste i veckan, det är just det här att man pratar om den stora problematiken just nu, det är inte de enskilda läkemedlerna eller tvättmedlen eller så som, liksom, som olika faktorer och deras inverkan på kroppen. För det har vi liksom, det kan man titta på studier. Så, ja, men det här tvättmedlet är inte allergiframkallande eller det har den här effekten. Men det görs inga studier på cocktaileffekten.
Nej, nej, precis.
Alltså hur fungerar mina p-piller tillsammans med mitt tvättmedel, tillsammans med mitt shampoo, tillsammans med liksom min hudlotion. För att det är i princip omöjligt. Och där tycker jag att det är väldigt ångestframkallande att tänka på det. För att vi lever ju någon slags, vad ska man säga, typ bubbla av att vi har koll. Vi har ju ingen koll. Ingen har ju koll.
Men det där tycker jag är jätteintressant. För att det du beskriver där, det är också en del av våran samtid.
Ja, verkligen.
Den här, för att det finns en norsk filosof som har skrivit en bok som heter Rädslans filosofi.
Aha.
Som heter, jag tror han heter Lars Jensen eller något sånt där.
Okay.
Disclaimer på att det här kan vara helt fel namn.
Ja, och helt fel titel.
Nej, men Rädslans filosofi tror jag. Och där pratar han just om det här att vi lever i ett ganska tryggt samhälle nu, förhållandevis.
Ja.
Men alltså rädsloproduktionen har aldrig varit så hög som nu.
Nej.
För det skrivs hela tiden i tidningarna och det handlar alltid om det okända, det ovetande. Vad vi inte vet, olika, är du drabbad, lider du av det här,
det där är
terrorhot, allt det här.
Ja.
Och det här skapar ju en form av ofrihet som vi som människor tror jag lider av. I vårat samhälle på ett annat sätt än vad man gjort tidigare.
Ja.
Där vi är fångade i det här generella osäkerheten. Gör jag rätt eller inte?
Ja.
Med kost kan man väldigt lätt känna så.
Exakt.
Alltså, kan jag äta kolhydrater?
Exakt.
Eller är det dödar det mig?
Exakt.
Ska jag svälta mig? För
exakt.
Att då lever jag längre.
Ja.
Ska jag bara äta kött? Är det stenåldern som gäller?
Exakt.
Får jag cancer och chips?
Samtidigt så är det ju väldigt intressant för att det blir någon slags inverterat lidande. Alla de här skräckscenarierna, typ uppblåst mage, kan det vara cancer?
Ja,
det är de här klassiska. Ja. Därför att jag tror att 9 av 10 som läser det här kommer ju inte ha de symptomen. Och de blir ju glada. För att då känner de att de har lite så här sluppit undan.
Ja.
Och då skapar ju det någon slags lycka istället.
Ja, men det gör det väl egentligen.
Så att ritualen att utesluta risker hos sig själv skapar ju lycka indirekt, tänker jag. Typ, det är också väldigt svenskt att säga så här, men tänk på barnen i Afrika, så klassiskt från 70-talet. Att det är liksom hela tiden här att det finns människor som har det sämre. Vilket i och för sig jag tycker är bra på ett sätt. Så länge det leder kanske till någon slags handling. Inte bara reflektion över att andra har det sämre.
Ja.
För det är lite endimensionellt. Men det är lite samma... Jag tror inte att det där hjälper.
Nej, okay.
Det är att försöka skydda micken från att det ska blåsa genom att hålla upp händerna runt det. Jag tror inte att det kommer hjälpa. Men vi har ju faktiskt dubbla strumpor på micken idag. Så det är som puffskydd. Så det kanske hjälper lite grann. Nej, men jag tror att vi skapar lycka genom att subtrahera lidande från våra liv. Lidande som bara var potentiellt. Alltså det var ju aldrig ett reellt hot. Men genom att det presenterades för oss som ett reellt hot och vi slapp undan det, så känner vi lycka.
Ja, men det tror jag kan stämma också. Men jag tror också att det skapas mycket oro av det här. För att man kan få en uppfattning om att det finns massa risker man måste skydda sig från hela tiden. Och egentligen är det så här att du kan leva det hela ditt liv och strunta i det. Och ändå så kommer inte någonting hända.
Nej, det är sant. Vad hade du mer för funderingar kring filosofi? Du pratade om någon annan filosof också, förutom Kierkegaard.
Ja, det finns ju Heidegger.
Just det.
Det finns tre stycken så här typiska ångestfilosofer, man ska säga. Det är ju Kierkegaard, Heidegger och Sartre.
Ja.
Det är liksom the big three inom lidandet. Och
the big three.
Ja, men det är lite som
jag älskar. Ja, om man vill utforska lidandet.
Jo, men grejen att det Heidegger sa någonting om ångesten, där han skrev just att ångesten, att det är det här luddiga. Och det otagbara. Att saker och ting bara försvinner runt omkring dig.
Okay.
Och du vet inte var du är. Och du kan inte greppa det.
Nej.
Och han menar att ångesten är en förutsättning för att kunna undersöka filosofin.
Okay.
Och de frågorna som filosofin ställer.
Det tror jag är ganska rimligt i och för sig.
Ja, men särskilt det. Jag hatar ju svenska filosofer.
Ja, jag vet.
För att de ingår i den här liksom, någon form av analytisk tradition.
Ja, men det kommer jag ihåg att jag pratat om.
Som är liksom, de är såna jävlar, de är som rationella maskiner liksom. De har aldrig sett verkligheten.
Nej.
Medan de här existentialisterna och så.
Mm. Men de är det fransoser då?
Ja, mycket. Det känns kontinental det filosofi.
Ja, det är mycket rödvin och så.
Ja, och de, men alltså faktiskt. De är ju mycket mer så här att alltså, ångesten är generell, så som vi pratade om i början.
Ja.
Och det är också... Det är också då jag i, alltså när jag undersöker de här frågorna. För att det är så stora frågor.
Mm.
Och man måste uppleva en generell känsla av panik.
Ja.
Kring din tillvaro.
Ja.
För att kunna undersöka de här frågorna.
Ja.
Och annars går det inte. Så att det blir som ett sätt att undersöka de filosofiska frågorna. Att ha lidande.
Ja, det är sant.
Och det här är ju jättelångt ifrån den ångest man också kan drabbas av. Det är därför jag tycker ångest är så svårt begrepp och lidande. Att jag menar, det här är jättelångt ifrån den ångesten om du kollar rent kliniskt på det.
Exakt.
När du kanske kan få panikångest.
Exakt.
Och knappt kan överleva eller vill ta livet av dig.
Alltså, både du och jag har ju haft panikångest. Mm. Jag har ju inte för tillfället något problem med det. Och det har inte du heller, va?
Jag har inte haft det på länge. Var inte, hur var din upplevelse av det?
Det tog ju väldigt lång tid för mig när jag förstod att jag led av panikångest. Jag fattade liksom inte att det var det det var. Därför att mina kompisar som hade berättat om sina erfarenheter av det, det var helt annorlunda för dem. Men jag skulle beskriva det som att jag vaknade upp på natten och inte kunde röra mig överhuvudtaget. Och att jag fick för mig att, att jag inte kunde andas. Alltså så här, att nästa andetag skulle jag tvungen att kämpa för hela tiden. Och att jag trodde, jag var helt övertygad om jag skulle dö. Och att jag bara låg, jag kunde inte röra mig överhuvudtaget. Det var som att liksom, kroppen var fastlimmad i sängen. Och bara låg där i panik. Liksom. Och sen eskalerade det till nivå där jag, så här, jag tror inte att jag egentligen hyperventilerade. Utan jag tror att det mentalt bara är någon slags så här, panik över att man ska inte få luft. Liksom. Och sen brukar det liksom dala efter en stund. Typ.
När på natten var det?
Det har jag inte tänkt på. Nej. Men oftast på morgonen tror jag.
Ja, jag tror det.
Efter 12
fyra där.
Ja, men exakt.
Vargtimman.
Ja.
Men det kallas väl det av den anledningen. Man mår inte bra vid 4 på natten.
Nej,
alltså.
Exakt. Men du, hur länge panikångest har funnits i samhället?
Jag tror jag nämnt den boken någon gång tidigare i podden. Den här Melankolia. Av Karin Johannesson. Som är idéhistoriker. Och där skriver hon ju om bland annat ångesten och så. Och det som vi idag säger orden panikångest för. Man kan hitta i alla fall liknande beskrivningar redan från 1600-talet.
Ja, för det känns ju som att det är egentligen inte ett modernt påfund.
Liksom. Nej, det är det inte.
Utan det är bara modernt lingvistiskt.
Verkligen. Min panikångest var också, den var ganska lik. Det var just det var väl lite att när vi pratade vi kom fram till att det var panikångest.
Ja, det var
båda två samtidigt.
Jag minns det jättetydligt.
Och det var, jag vaknade också mitt i natten. Och så hade jag en känsla, alltså jag hade en sån otrolig overklighetskänsla. Och så hade jag som en känsla av att det var som att varje tanke... skedde liksom samtidigt. Så jag hade ingen känsla av tid.
Nej.
Så jag fick en känsla av att jag bara låg i år.
Exakt.
Och hade massa tankar. Jag kunde inte få ordning på dem.
Nej.
Och då trodde jag att jag var på väg att bli galen.
Ja.
Och därmed dö. För
exakt.
Jag trodde att jag tappade mig själv.
Ja.
Som människa.
Precis.
I det här. Och att det var så att okej, men nu kommer galenskapen här.
Exakt.
Och jag kommer aldrig mer leva.
Nej.
Och aldrig mer få veta vem jag är.
Men jag tänkte på det som vi pratade om i senaste avsnittet. Så pratade vi ju om vad lycka var för när man var liten. Och då pratade vi just om att besöka stor och liten.
Ja.
Jag vill också lägga in en liten rättelse kring det här. Med att man vann faktiskt, man vann faktiskt en hel guldtacka.
Ja, man gjorde det,
alltså. Ja, vi googlade ju det
efteråt. Ja.
Och då blev jag så irriterad att det inte kom med i avsnittet till vi säger det nu. Man vann en hel guldtacka. 24 karat. I det här tv-programmet då.
Jäkligt bra pris med tanke på att det var typ på 90-talet.
Men tror du, var guld så himla högt i kurs då?
Ja, ja, guld har alltid varit högt i kurs.
Tror du?
Ja, guld. Genom åren, tiderna, tusentals år. Det är alltså guld, det är den eviga valutan.
Ja, men det är det abstrakta sättet för att prata när du inte riktigt är säker. Guld. Evigheten.
Nej, men alltså, det är alltid funkat att ta sig fram med guld.
Ah, okay.
Om katastrofen kommer,
ah,
då ska du försöka alla dina tillgångar göra om den guld så snabbt som möjligt.
Den nya civilisationen och världen går under kommer alltså bestå av vinnare i 24 karat. Då tänkte jag att vi skulle beröra vad man upplevde som ångest eller lidande när man var liten. För det tycker jag det är ju en superintressant fråga ställd i relation till idag. När man,
ja,
när man liksom har en helt annan relation till saker. Jag tänker ju ofta på det. Att jag önskar att jag hade insett när jag var yngre hur mycket svårare det blir väldigt mycket när man blir äldre. Med vissa saker. Och hur mycket lättare det blir med andra. Till exempel, det blir ju svårare med att betala räkningar och sånt. det är ju ett ansvar som man måste ta för att annars kan det gå till inkasso.
Ja.
Det är ju ett ansvar som man inte kan liksom lägga på någon annan eller strunta i. Nej. Så det blir svårare att leva på det sättet. Det finns mer ålägganden.
Mycket problem med det.
Nej,
det har jag dina räkningar.
Inte. Aldrig. Jag är extremt punktlig för jag är livrädd för kronofogden. Ja. Alltså verkligen livrädd för kronofogden. Ja.
Det tycker jag är någonting, eftersom att jag ändå är så här civilekonom, så tycker jag på något sätt har man fått in, där har jag ett så här generellt ångestsymptom som jag tycker man slipper. Att man inte tycker det är så läskigt. Allting med så här siffror och ekonomi och
Nej, jag är idiot, så jag är ju livrädd för liksom, alltså bara miniräknare gör ju att jag kallsvettas.
Ja, men det menar, för det tycker jag man kan märka med många som inte, för det är ändå så här, när man har fått på något sätt förmånen att läsa det i 4 år,
exakt.
Så försvinner ju mystiken kring det där. Och exakt. Där jag tycker jag ofta när man möter andra som inte har gjort det, att det där finns en källa till mycket panik och ångest.
Ja, verkligen. Alltså jag är jätteglad att jag, men det är lite det jag ska komma till, att grejen som blir lättare, som är mindre ångestskapande, det är just det att så här, när man gick i skolan, så typ om man var dålig på matte som jag var, då var ju det, alltså det var ett enormt ångestskapande för mig. Alltså det skapade ju jättemycket lidande.
Du blir påmind om det varje vecka,
eller hur? Hade jättemycket problem med det, tyckte att det var superjobbigt att behöva få så här extra hjälp, jättesvårt att klara proven och sådär. Och så där önskar jag att jag hade vetat då hur världsligt ett matteprov i högstadiet eller mellanstadiet är.
Det spelar ingen roll.
Nej, det är helt det är jävla piss i Mississippi, men då är det ju livet.
Ja, alltså
då
är det verkligen.
Ju, hela tillvaron kan ju hänga på typ om jag får ett bra eller dåligt betyg på liksom ett engelska prov.
Verkligen.
Det är därför jag tänker, kommer du ihåg vilken ångest man hade?
Ja, och det där är ju alltså generellt, det där gäller för många problem. Alltså addera tid,
exakt.
Så inser du att det inte var något.
Alltså grejen är att jag kommer ihåg att en av mina största ångestgrejer som jag hade ångest för under väldigt långt, alltså flera år, det var att jag frågade chans på en kille som inte sa ja. Och att jag tyckte att det var så pinsamt. Och framförallt så kom det ut att jag hade gjort det. För han gick och sa det till sina kompisar. Såhär. Och jag, liksom hela klassen såhär, konfronterade mig lite om det. Och bara hahaha, typ tycker det är kul. Såhär. Och grejen är att det var en sån där grej som jag inte hade så mycket ångest på dagtid.
Nej.
Men så fort jag skulle gå och lägga mig så kom det över mig.
Mm.
Jag kan inte leva med mig själv. Hur kunde jag göra så här? Jag var inte ens intresserad av honom. Jag ville bara ha en kille. För att alla andra hade en kille. Du vet, verkligen så här. Och det brände ju ännu mer då. För att hade det varit någon jag var kär i, då hade det nog varit liksom nästan okej. Men nu det var så här, ett litet as. Som bara råkar vara singel när jag var singel. Då blev det så jävla hemskt. Då var det så total förnedring. Han och jag är fortfarande nemesis idag efter det. För att jag är så långsyn. Han brukar friendrequesta mig på Facebook ganska ofta. Och jag bara, no way.
Är du så långsynt alltså?
Jag är så jävla långsynt.
Oj, vad jobbigt.
Ja, det är skitjobbigt.
Ja, jag förstår, det är lidande.
Du och jag är antitesen.
Ja, gud.
Det är ju så här, om jag skulle göra något mot dig skulle du ha förlåtit mig efter typ 2 sekunder.
Ja, verkligen.
Fast annars sedan, jag skulle sällan, förlåta dig.
Sällan varit arg längre än 24 timmar.
Nej,
på
men
något.
Personliga oförrätter för mig, det är ju någonting som liksom, det ligger och grover. Det är en dålig egenskap, jag är medveten om det.
Alltså. Jag har en outredd konflikt i livet som alltså verkligen bär mig, alltså där jag känner ilska. Och det är när jag...
Det här är med mig.
Ja, den är med dig. Nej, men det är, när jag pluggade i Göteborg så hade jag ju fått för mig att jag skulle bo ute på Brännö.
Va?
Okay. Okay,
Så jävla exotifierande av Göteborg.
Ja, men jag ville i alla fall bo ute på en ö.
Ute,
och så jag fick nys om en stuga jag kunde hyra där.
Okay.
Och så hyrde jag den stugan av den här gubben. Och,
när var det här?
Det var väl
tidigt, eller?
Andra året i Göteborg kanske.
Förlåt, fortsätt.
Så jag hyrde den här stugan som var långt ut på Brännö. Man tog båt ut och sen gick man rakt över ön i typ 30 minuter. Och så var man sen framme till den här stugan.
Och du skulle alltså pendla där för varje dag?
Ja, varje dag.
Så jävla orimlig människa.
Ja, jag vet, så jävla orimligt. Men jag har alltid varit lite av en drömmare också.
Jo, för grejen är så här, jag vet ju
också. Jag är inte det längre alls lika mycket.
Ja, nej. Jag
mycket tror att mer
jag har blivit mer realist där. För att jag var också sådär... när jag var yngre.
Jag älskar ju tanken på mig själv boende ute på en stuga.
Ja, det förstår jag verkligen. Men tanken och verkligheten är ju...
Låg otroligt vackert. Utsikt över havet. Hamninloppet till Göteborg.
Tänker du på hur mycket ragg du skulle få också?
Kom ja, men det gick ju inga nattbåtar ut.
Nej,
så att jag hade ju också förberett mig genom att köpa en sovsäck. Så jag, så jag tänkte att jag skulle kunna sova hos vem som helst. När som helst. Också... Alltså den energin, att vara beredd att göra det för att bo ute på en ö.
Om du fick hemsläp från NEF,
ja.
Var skulle du ha gått med den personen i sovsäck då?
Jag är ju säker.
Hem till Martin.
Jag skulle ju säkert ha hittat massa så här bra ställen där man kunde ligga lite.
Okay.
Jag flyttar in i den här stugan.
Ja.
Jag börjar hänga där, jag har lite kompisar och sådana grejer. Bland annat så är faktiskt Julia.
Jaha.
Ute där och hälsar på.
Ja.
Har en liten kräftskiva. Jag hade också min flickvän där.
Jaha.
Han bodde där i typ 2 veckor.
Ja.
Tills gubben då tyckte att det var för lite för mycket spring.
Ja.
Det hade kanske varit, Julia hade varit där någon mer och sen min flickvän.
Ja.
Och då ville förbjuda mig.
Ja.
Från att ha flickvän där i stugan.
Okay.
Ja, det var då jag märkte att det här kommer ju inte gå bra.
Nej, det går ju verkligen inte.
Och sen så hade jag, ja, och sen helt plötsligt vaknade jag en morgon av att han, gubben, står och tittar på mig och min flickvän.
Va?
Över oss i sängen.
Va?
Och säger att hon ska härifrån. Jag blir väldigt upprörd.
Ja, det förstår jag.
Och drar därifrån.
Vilken med henne. Inskränkning av privatlivet.
Exakt, jag känner mig extremt kränkt.
Ja, kränkis.
Ja, kränkis. Jävligt kränkis.
Jävligt kränkis.
Det var nog första gången jag kunde agera vit kränkt man.
Ja.
Var väl i 2021 eller något sånt.
Skydda din kvinna också.
Ja, exakt. Ja. Ja. Mycket patriarkat som var där och pratade exakt. Också samtidigt. Ja. Från hans sida också.
Ja, givetvis.
Förnedrande situation,
ja,
etc.
Ja.
Det var då jag hade önskat att jag hade lärt mig att man i konflikter inte bara springer. Utan gav honom läxa upp honom.
Exakt.
Men efter det så drar jag ju därifrån. Jag flyttar ut mina grejer, sticker liksom. Jag tycker han har begått ett sånt övertramp. Då har han ju mage att försöka kräva mig på pengar under uppsägningstiden. Jag vägrar då betala.
Givet.
Fick hjälp av typ en jurist som jobbade i samma kontorslandskap som min pappa eller någonting. Skrev ett argt brev och så. Men han har ju jagat mig sen dess. Och sen dess har jag alltid tänkt så här: hämnd. Hämnd skulle sitta fint.
Jag ser framför mig hur så här, han fortfarande jagar dig.
Ja.
Hur du så här, en natt tittar ut, det ösregnar. Du tittar ner på Malmgårdsvägen. Och det spöregnar. Och i liksom ljuskäglan från en gatlykta så ser du dem stå där i sydväst. Med en glödande pipa i mörkret. Och du vet. Han är där.
Alltså jag var ju så noggrann. Jag hade ju världens planer på hur jag skulle hämnas. Jag kollade ju upp hans adress. Jag hade hans inkomst. Jag hade hans jobb.
Hur hade du tänkt? Berätta ditt ultimata hämndscenario.
Nej, men på något sätt så hade. Men sen så tyckte jag synd om honom. För att hans fru var så snäll. Och så var jag rädd att sätta henne i klistret. Ja, men det jag hade tänkt var att jag på något sätt skulle. Jag ville ge honom dåligt rykte på ön liksom. Så jag hade, min tanke var
det är helt orimligt att en person som har bott på den hela livet skulle bli baktalad av någon liten stockholmare som kommer och börjar så här, sprida ut rykten.
Men jag inser nu när jag funderar på vad det var för liksom, planer jag hade haft. Så var det ju identitetsstöld, inser jag nu. Väldigt tur att jag aldrig gjorde det.
Ja, verkligen.
Nej, men jag gick aldrig till handling. Men jag känner fortfarande när jag pratar om honom, känner jag hur det går upp i puls.
Jag ser att du rådnar faktiskt, du är röd på halsen, du kan aldrig vara.
Arg.
Jag har ju inte tänkt någon
hämnd. Aldrig känt det med någon annan.
Nej, men exakt.
Jag har ingen annan, jag kan inte vara långsint.
Jag hämnas ju på folk, eller så här, i tanken hela tiden.
Men du, om han knackar på min dörr en dag, kom in med två flaskor Prosecco.
Då är allting glömt.
Låt oss mötas över bordet, direkt. Skulle jag släppa det. Ändå härlig han var.
Det börjar väl bli dags att runda av podden, eller? Vi är jätteglada för att ni har lyssnat. Det ökar varje vecka, vi är superglada för det. Det känns jätteroligt att det är så många som lyssnar. Och vi blir så himla glada när ni peppar, hör av er, skriver på Instagram. Och fortsätt göra det. Nästa vecka är Leo i Peking, så att vi kommer förinspela, eller ja, alla avsnitt är förinspelade. Men vi kommer förinspela ett avsnitt med en fråga som Leo har sett fram emot jättemycket.
My favorite bird.
Jag kommer inte ha så mycket att säga, men som ni vet sen tidigare avsnitt så har ju Leo en hel livstid av fågelanekdoter att berätta. Men så det ser vi fram emot.
Mycket fåglar i mitt liv.
Ja, tydligen. Så det blir nästa vecka, eftersom jag inte följer med Leo och Martin till Peking. Annars hade det ju varit fantastiskt att spela in en Peking-podd.
Vad kul det hade
varit. Det hade varit helt amazing. Men hur som helst. Avslutningsvis då. Nästa vecka, din favoritfågel. Tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er, ni är underbara.
Hej då!
Hej då!